1799. Eller snarare hälften av den tid då Marstrand var Porto Franco. Den sistnämnda tidrymd var sillen så billig att den tunna kostade ju blott ett par skilling. Åtminstone folktillökningen och bostäderna, säger Peter Clausson, vilken då levde, att på 8-9 mil så var den yttersta strandkanten i Bohuslän och då otaligt många hus och bodar och 2-3 våningars höjd som bodde otaliga människor vid alla fjordar och även vid alla vikar och sund och på öar och holmar här på fastlandet så långt som sillfångsterna kunde idkas. Av samma orsak kom vart år många tusen skepp. Både ifrån Danmark och Tyskland och Friesland och Holland och England och Skottland och Frankrike för att köpa silla och utföra den. Och det låter som de fick nog allihop. Och det är klart att det nog medföljde ju det här rymninga sillfisket ett synnerligen välstånd. Många städers rikedomar med, men i följd av den ofantliga tillströmningen av människor som kom från alla håll och kanter så alstrades ju också alla möjliga sorters laster. Så hela den bohuslänska skärgården den var ju inom kort och liknade vid ett enda stor pesthåla som säger. Där utsvävningar och allehanda slag och medföljde både sjukdomar och det ena med det andra. Men efter sillfisket, det upphörde ju 1808 alldeles. Då blev ju, som en författare sa, rikedom lämnade ju rum för ett tryckande armod. Och endast ett ting blev kvar efter sillfisket och det var skärgårdens moraliska fördärv. Ja, den där tavla, den som han skrev om, den är ju visserligen hållen i de mörkaste färger, men det kan inte hjälpas för den är ju sanning. För det var ju något bedrövligt då. Jo. Och så kan jag då först tala om den här legenden, eller som det kallas, historia om Kilen här i Tjuvkil. För det hette ju Kilen först. Och här tillkom ju namnändringen. Det var ju på 1400-talets början då unionsdrottningen av Danmark, som även var ju regent över både Sverige och Norge. Hur landsteg här i Kilen för att färdas till Kongahälla med sin betjäning. Och när hur kom till herrgården i Holta. Ja, det hette inte Gullbringe då, utan det hette Holta herrgård. Då tog hon in där. Och sedan så fortsatte hur färden till skötsgården på Gödby, för att det var en skötsgård då på Gödby. Det var ju en av gärdsgivaregårdarna egentligen var komna till. Men när hon kom dit så saknade hon sin dyrbaraste ring. Den var ju, skulle vara farlig värdefull därför att det var en sorts lyckoring. Och det var vissa signerier som de sa ingjutna i ringen. Och hon blev därför mycket förgrymmad över den här saknaden av ringen. Och då hon trodde att hon möjligen hade tappat den. Men så kom hon att tänka på att hon hade den på sig vid landstigningen i Kilen. Så då ansåg hon ju saken vara färdig att ja, då har hon blivit bestulen på ringen i Kilen. Och detta skändligheter, det skulle ju då bestraffas. Så hur beslöt att kilen skulle heta tjuvkil. Men inte nog med det. Den skulle även heta tjuvkils huvud. Men hörde det bli om hur fort tillbaka eller sände någon sänderna åt sig bekänning och söka efter den ringen, det har ni ju inte reda på. Men ringen blev i alla fall upphittad vid Gullbringe herrgård, eller som det var då, Halta herrgård. Och då blev det att hur gav ju namnet på herrgården, den fick vi heta Gullbringe efter det. Ja, det är som sagt på många historier som man skulle kunna komma fram med. Jag kan ju tala om en historia som hände här nere på Gärdskivaregården. Det skulle ha varit under den här Porto Franco-tiden i Mastran. Det var en gärdskivare här nere vid huvudet. Som de var allmänheten här, de var ju farlig förbittrade på honom, för han hade alla sorters åkte för sig och lura folk. Och i all synnerhet när det gällde till att lura pengar ifrån dem, så de var förbittrade på honom. Och nu är det ju så att det här har ju varit en martna i martnasplats i forntiden, men den var ju längre här västerut. Den var ju här ute vid Lammholmen egentligen.